Jag tror att jag antydde förra gången när Oskar predikade att jag kommer eventuellt att börja lite grann med någonting om vänskap. Jag blev på sistone lite slagen av Guds ord och av det här faktum att Gud, den allsmäktige, har såna otroligt annorlunda metoder i sitt arbete än vi människor har. Och så tänkte jag också på det här, för några månader sedan när jag var i Finland så skulle jag tala till ett gäng män. Och jag tänkte, vad ska man prata till män? Ni vet, vi har alltid några sådana stereotypa idéer vad man ska prata när vi män är tillsammans, om att vi ska vara starka, ansvarsfulla och resa upp oss i ett samhälle där vi kanske har förlorat vår roll och så mycket annat. Så fick jag bara en tanke att det finns en bristvara bland män mer och mer, inte bara här i vårt land och inte bara i Skandinavien och inte bara i västvärlden, utan kanske lite överallt i världen. Och inte så att det är något speciellt för män, men jag tycker att jag upptäckte det bland oss män som det saknas kanske väldigt mycket. Och det är enkla, djupa hjärterelationer som vi kallar för vänskap. Det är väldigt många som inga vänner har idag. Jag hörde häromdagen på radio att jag vet inte, inte så stor procent av svenska befolkningen har egentligen inga nära vänner. Men ändå alarmerande. När man ser på dagens församling så kan man också konstatera att även församlingar som har väldigt stort antal medlemmar kan faktiskt präglas av människor som säljer. Man kan höra människor som säger att även det är så mycket medlemmar i församlingen, så det är inte väldigt många vänner folk har. Och jag började upptäcka i Guds ord att det här med vänskap är faktiskt en av de absolut mest grundläggande principer som Gud använder i sitt arbete. Bara kasta en tanke som jag kommer nämna senare. Det är att när Jesus kom till jorden så samlade han ett gäng. Och vad sa han till dem? Ja, han sa till dem att ni är mina vänner. Jag tror att vi som Guds folk och församling behöver påminna oss om det här. Därför att utan att nu försöka, eller försöka, man bör inte försöka. Utan att analysera för mycket den vägen som kristendomen i stort går på idag. Så är det väldigt lätt att konstatera att vi som Guds folk ofta genom historien går ifrån Guds vägar och hittar på våra egna vägar. Vi lever i en värld som Bibeln säger är i stort inte väldigt lik det som Gud gör. Eller gör inte saker på det sättet som Gud gör. Och Romarbrevet 12 säger där att vi som kristna borde inte anpassa oss till denna världens tänkande. För att om vi gör det så kan inte vi urskilja vad som är Guds fullkomliga vilja. Det här är väldigt allvarligt. Det här är otroligt allvarligt. Om vi som lever i denna värld och vi påverkas av världen, det vill vi eller ej. Det är inte frågan om vi påverkas, det är frågan i vilket mått vi gör det. Så vi kan faktiskt läsa den här boken utifrån världens tänkande. Vi kan faktiskt leva ett liv, inte utifrån vad boken säger, utan vad världen säger att vi ska göra. Och vi kan faktiskt göra Guds verk på ett sätt som inte är Guds sätt. Och det tycker jag är väldigt allvarligt faktiskt, måste jag säga. Och jag kan säga så här, oberoende hur ärliga vi är, så är det ingen garanti. Vår ärlighet endast är ingen garanti att vi inte halkar av vägen ibland. Och jag tänker dela lite grann idag bara en stort övergripande tanke om det här med vänskap. Och sen fortsätta i kommande tillfällen, vid kommande tillfällen som jag har, att dela lite grann mer om det här med vänskap. Om jag kastar första tanken så här bara rakt ut, lite provocerande och lite starkt. Då skulle jag våga nästan säga så här. Om vi inte gör saker för Gud utifrån vänskap med honom och med varandra, så tror jag att vi kommer att trassla in oss och att saker som vi gör har inte egentligen stort värde. Utan vi kan göra väldigt fina saker som till sist visar sig vara bara en Ishmael. Det vill säga till synes väldigt bra sak, men ändå en sak som inte för Guds arbete vidare. Okej. Bibeln säger inte väldigt mycket om vad som skedde i himmelen och vad som pågick i himmelen eller i Guds boning där Gud bor innan han skapade världen. Det är väldigt få texter som beskriver vad gjorde Gud innan han skapade oss och vad gjorde han innan han skapade världen, eller hur? Jag skulle vilja läsa bara två texter i stort, eller egentligen två texter som kanske kan ge en liten känsla vilken atmosfär fanns där Gud fanns innan han skapade världen. Det första är Ordspråksboken, en känd text, kapitel 8. Och i Ordspråksboken 8 så talas det om visdomen, som jag tror att utan att misstolka Bibeln för mycket kan i det här fallet representera till och med Jesus. Och i 8:22 vidare så står det skrivet så här, jag ska läsa vers 30 och 31 senare, men jag går börja på 22. Herren ägde mig redan vid begynnelsen av sin väg, före sina gärningar i urtiden. Och låt mig bara säga så att jag såg att jag skrev ner här. Om någon har Bibeln eller konkordansen i din mobil, så försök att leta efter en vers, eller om någon kan den versen utan till. Det finns en vers någonstans, jag tror det är Jesaja, som säger, där Herren uppmanar sitt folk och säger, fråga efter de gamla stigar, fråga efter de gamla vägar. Och det är lite grann det som jag tänker här på. Och så säger Jesaja 55, 8 och 9 att Guds vägar är så mycket högre än våra som himmelen är från jorden, va? Och jag tror att det är viktigt för oss att se det här. Okej, Ordspråksboken 8. Så här beskrivs lite grann för historisk tid, om man ska säga så. Av evighet är jag insatt från begynnelsen, innan jorden fanns, innan djupen och allt detta så. Innan allt annat fanns, då föddes jag, vers 25. Och när han beredde himlen var jag där. Och det är intressant att då i vers 30 och 31 så säger det här personen eller visdomen. Då var jag verksam vid hans sida. Jag var hans glädje dag efter dag. Alltid jublande inför honom. Jag jublade över hans värld. Jag gladdes över människorna. Det är en av få rapporter som vi har i Bibeln om förhistorisk tid, så att säga. Och den känslan som jag har när jag läser de här verserna, det är att treenigheten hade en fantastisk atmosfär där de fanns. Att citera igen Frank Mangs, när han tillfrågade som vad väckelsen är, då sa Frank Mangs att väckelsen är en atmosfär. Och jag tror att vi är skapade allihopa på det viset. I och med att vi är skapade till Guds avbild så har vi en förmåga att känna av atmosfären, eller hur? Kommer man till en plats där Gud är närvarande så går det inte att missa det om man inte är en ateist. Och även de kan ibland känna det. Så jag tror att det här begreppet atmosfären är en viktig begrepp. Och jag tror inte det handlar endast om känsla. Det handlar om något mer än känsla. Men där Gud fanns, där fanns en atmosfär. Och när jag läser det så upplever jag att de här tre vi sjunger. Det finns en sång om tre där vi sjunger om att de tre är vänner. Eller hur? Som en broder till mig sa så här. Du vet, vår Gud, endast han kan vara kärlek. Endast biblisk Gud kan vara kärlek, sa han. Och jag sa, varför då? Jo, därför att kärleken kan uttryckas endast i relationer. Och det är endast vår Gud som är treenig Gud. Alla andra guder, om ni tänker på de här avguder som vi nämner. Vi har i grekisk och romersk mytologi och alla andra mytologier. Liksom vi har en Gud som är vredes Gud. Vem umgås han med? Men ingen, han heter vredesgud. För att vara vred så, i och för sig kanske behöver du vara vred på någon. Men det är så intressant med dessa namn. Endast där relationerna finns, där finns plats för kärleken. Så när jag läser där så ser jag att det fanns en fantastisk atmosfär där. Lite att förstärka där atmosfären. Johannes evangeliet 17. Den där kända texten också. När Jesus ber till fadern. Och han ber någonting om för sin församling, för sina lärjungar. Då säger han så här till fadern i verserna 20 och 23. Jag ber inte bara för dem, jag ber utan också för den som genom deras ord kommer att tro på mig. Jag ber att de alla ska vara ett. Och att så som du, fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss. För att världen ska tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de skulle vara ett liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig. För att de ska vara fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. Den här texten beskriver ytterligare för mig det där förhistoriska atmosfären. Det är en sån vänskap, av en sån enhet, så att man finns i varandra. Inte nästan, utan Jesus säger, fadern jag ber att de ska vara såna vänner. Att de ska vara såna relationer. Så de egentligen inte urskiljer vem som är vem, utan de är i varandra. De är i mig och de är så enade så att det går inte att skilja åt. Så det här med vänskap är något otroligt viktigt. Sen i första Moseboken 1 och 21. När Gud skulle då träninge guden börja skapa världen så sägs i Bibeln att Gud säger låt oss skapa nu människan och så vidare och så vidare. Och då tror jag att de satt där helt enkelt och inte hade något styrelsemöte i himmelen och sa okej, fadern sitter där och säger sonen det här är ditt arbetsuppgift, det där är din heligandes uppgift. Så jag tror att de satt och pratat med varandra och då sa de okej, men då gör vi det här. Vi hade här i veckan båten Shalom här, några som var här och lyssnade på det. Och det var ganska fascinerande att höra hur hela historien med den där båten började. Det var 4 unga grabbar som hade sina segelbåtar eller vanliga båtar och de var inte frälst. Och de började på sina seglingar eller vad det var prata om, vad är livet egentligen? Och sen började de säga så här, okej Gud om du finns så... Visa oss, vi vill faktiskt veta om du finns eller inte. Gud visade dem på ett enkelt sätt att han finns. De sålde sina båtar, eller hur? Pappa och andra dem. Och så köpte de en gemensam båt och så började utifrån det här vänskapen en mission som påverkar hela vårt land idag. Och jag måste säga bara, när Birger stämmer, när han var här och berättade... Jag måste säga att jag tilltalades inte bara vad han sa utan vad jag såg i honom. Man såg att den är en enkel människa med en otrolig andlig pondus. Men otrolig enkel att relatera till. En man som du skulle lätt kunna bli en vän med. Och jag tror faktiskt som jag förstod han gör saker just utifrån den filosofin så att säga. Så som det började. Och då tänker jag men så började Gud också. Gud började skapa världen utifrån en vänskap mellan de tre treenighet. Han ville ge dessa signaler faktiskt till världen från själva början. Och när Gud skapade världen så står det skrivet i kapitel 3 och vers 8 i första Moseboken. Att Gud gick där i lustgården och promenerade med dem och umgicks med dem. Det var inte någon... Liksom avståndstagande Gud som var långt borta. Utan allt handlade om relationer. Allt handlade om vänskap. Och jag kan inte tänka mig något annat. Än att Gud skapade människa. För att han skulle faktiskt vilja ha samma typ av relation med människa som han hade. I treenigheten. Så. Det som jag skulle vilja påpeka nu. Det är att det är väldigt intressant när man läser där boken. Att se två parallella processer. Det ena är Guds väg genom historien och det andra är den vägen som människan tar efter att hon har skilts från Gud. Låt mig få läsa då bara lite grann om hur Gud började sitt arbete på jorden efter att människan skildes ifrån honom. När jag tänker på det, då tänker jag ofta så här att Gud är ju fullkomlig, Gud är allvis. Om någon kunde skapa ett system och ge oss fullkomliga metoder och säga till oss, här är modellen, gör så här, så blir allt bra. Gud skulle kunna göra det, eller hur? Kära Gud. Och ibland tänker jag, men varför gjorde du inte det då, Gud? Utan varför gjorde du på ett sådant fruktansvärt enkelt sätt så att vi, ju klokare vi är, desto mer föraktar vi din väg. Och församlingen, när jag säger församlingen och tänker på hela Guds folk, vi löper en risk att ju modernare vi är, det att vi löper en risk att frestas att förakta Guds enkla vägar och trasslas in i människans avancerade vägar för att förverkliga Guds verk på jorden. Och det är det här som jag tror Gud vill påminna oss om och säger, fråga efter de urgamla stigar. Fråga där boken, hur gjorde jag från början, och gå tillbaka till detta. Okej, låt oss titta hur han skulle göra saker nu. Och jag ska först nämna bara tre personer från Gamla testamentet, hur Gud jobbade, och sen ska jag försöka, om jag hinner, beskriva hur den andra processen, det vill säga människans väg, går genom historien. Första Moseboken 17, och det handlar om Abraham. Och verserna 17, första Moseboken 18 och verserna 17 till 19. Nu är Gud på nytt i historien vid ett väldigt, väldigt viktigt beslut. Han behöver ta itu med Sodom och Gomorra. Elände i världen, och Gud är ute efter nu att göra något där, att ta itu med det problemet. Och då står det skrivet så här. Gud talar med sig själv faktiskt här. Och så säger han så här. Då sa Herren, kan jag dölja för Abraham vad jag tänker göra? Tänk nu lite grann på det. Kan jag dölja för Abraham det som jag tänker göra? Okej, om du hör en sån mening, vilken känsla får du om relationen mellan Gud och Abraham? En bra relation. En djup relation. En relation som har sån förtroende och sån öppenhet. Så det är nästan fascinerande. Gud själv, den allsmäktige som kunde fixa allt utan fråga någon. Han säger, jag måste faktiskt prata med Abraham om det här som jag tänker göra. Jag blir berörd av det här. Vet ni varför? Därför att just nu när jag ser på er så tänker jag på vissa av mina vänner som sitter här. Som jag skulle kunna säga för mig själv samma sak. Kan jag göra det här innan jag har pratat med den och den som jag har som förtroende för? Det finns en av Gud nedlagt behov i människan att ha relationer som är långt, långt, långt djupare än det som vi lever i vanligtvis. Det är en del av livet. Och jag skulle våga säga att utan sådana relationer så har inte livet mycket smak. Så Gud säger, jag ska prata med Abraham. Av Abraham ska det ju bli ett stort och mäktigt folk. Och i honom ska alla folk på jorden bli välsignade. Ty jag har utvalt honom för att han ska befalla sina barn och efterkommande att hålla sig till Herrens väg. Och handla rättfärdig och rätt så att Herren kan uppfylla sina löften till Abraham. En annan översättning säger faktiskt lite bättre. Gud säger så här, jag ska berätta för Abraham vad jag tänker göra. Jag har utvalt honom därför, säger Gud, därför att jag har urskilt i Abrahams hjärta en sån person som jag kan lita på till den grad att han kommer faktiskt att undervisa även sina barn om mina vägar. Vilket förtroende. Vilket förtroende. Så Gud såg någonting i en mans hjärta som attraherade honom så mycket så att han sa: Abraham, jag vill ha dig till min vän. Och då säger Bibeln vidare i Jesaja 41:8. Jesaja 41:8 säger Bibeln så här: Men du Israel, min tjänare, du Jakob som jag har utvald, du ättling till Abraham, min vän. Kära Gud. Kan en människa på jorden få bättre titeln än denna? Kan man bli mer ärad under sitt jordeliv än att höra att Gud säger: det här är min vän? Kära Gud. I Jakobsbrevet 2:23 så nämns det igen att Abraham var Guds vän. Tänk vad imponerade vi är. Tänk om vem som helst av kända profiler i vårt land skulle komma in hit nu och peka ut någon av oss inför alla andra och säga: det där ska ni veta, det där är min vän. Hur det skulle kännas, eller hur? Tänk då när Gud säger om en människa till hela världen: det där är min vän. Låt oss titta på en person till. Kom ihåg det här nu. Gud gör sitt verk på jorden. Vad gör han? Skapar han någon mäktig strategi? Väljer han ut några fantastiska människor som jag vet inte vad, med meriter eller något? Jag vet att någon tänker: ta en sluta med ditt tjafs om allt detta. Du bara pratar om allt sånt. Jo, jag kommer prata tills jag dör om det. Därför att det är det som det gäller. Ser inte vi det här så är det adios, muchachos, som de säger. Det hjälper ingenting. Jag vill inte, om jag ska säga personligen, jag vill inte jobba i en församling i 30 år och gå därifrån och vända mig tillbaka och säga: men gode Gud, jag hade inga vänner i den församlingen. Jag är 60 nu, lite drygt. Och jag har tittat lite på de som har gått före oss. Både här i landet och i lite andra olika länder. Och vet ni vad som är en av de mest tragiska saker som jag konstaterar? Det är att väldigt många gudstjänare går från denna värld utan att ha någon vän när de går härifrån. Trasiga relationer. Fantastiska gudsmän som dör ensamma. Och som kanske aldrig smakat på vad det betyder att ha en vän i den verksamheten som de var så aktiva i. Detta är inte Guds rike. Det är en församling som kopierar världen. Det är en församling som härmar världens vägar och löper efter dem. Det borde inte finnas en enda man och kvinna som tjänar Gud som på sin dödsbädd måste konstatera att egentligen hade jag ingen vän. Det är inte Guds rike om det sker så. Okej. Andra mannen, andra Moseboken 33. Det här är också väldigt, väldigt intressant. Ni gissar vem det är, eller hur? 33:11. Så står det skrivet så här: och Herren talade med Mose, ansikte mot ansikte talade han med Mose, som när en man talar med en annan. Jag blev lite irriterad faktiskt på både där översättningen, Folkbibeln, och på Bibeln 2000. Det står i grundtexten faktiskt att Gud talade med Mose så som en man talar med sin vän. Är vi så främmande för vänskap så att vi inte kan översätta det utan så som en man talar med en annan man? Nej, jag tror faktiskt inte. Ja, okej, här är två män. Vi kan tala med varandra så som män talar med varandra. Tjena, är det bra? Det är bra, underbart, hälsa familjen, hej då. Inte tror jag att Gud kom ner till tältet och sa till Mose: Mose, hur är det? Det är bra, Gud, tack, ja, men då ses vi. Nej, jag tror att när han kom in i tältet och när Gud satte sig där, då bara poppar upp en atmosfär. Har du varit med i något samtal där du sitter med någon som är mitt emot dig? Och när samtalet börjar så öppnas en källa som du inte visste om. Och i samtalet plötsligt så föds ord, tankar som du aldrig kunde hitta själv på. Det är den där när vänner sitter med varandra. Så det står skrivet att Gud talade med Mose så som en man talar med sin vän. Då skulle jag nämna en man till, trots att Bibeln nämner ingenstans att han var Guds vän. Men jag tror att han var det. Och vem tror ni att den tredje skulle vara? Vem? Okej, vi är i Gamla testamentet fortfarande. David, självklart, eller hur? Hur ska man kunna då bekräfta Davids vänskap med Gud? Vänskap, inte svenskap, utan vänskap. I Johannes 15 och 14 säger Jesus till sina lärjungar så här. Det är ganska konstigt ord, måste jag erkänna. När jag läser den versen då känner jag på en gång spontant, men jag är inte Jesu vän då. Jesus säger till sina lärjungar, om ni gör allt vad jag säger till er, då är ni mina vänner. Kära Gud, tänk om jag säger till min fru, gör du allt vad jag säger till dig, då är du min vän. Men det finns något annat i det här som jag tror måste förstås på ett annat sätt. När Jesus säger detta, då bekräftar han David att David var också Guds vän. För David gjorde bara det som Gud sa honom att göra. Lyssna, Gud sa inte till honom att ta Batsheba till sig. Nej, men det är en annan fack. Och nu, det är det jag vill komma åt. När det gäller att utföra Guds arbete på jorden, då gjorde David aldrig en egen tanke. När han gjorde det så ångrade han det. Han frågade Gud gång på gång på gång, vill du att jag ska göra det här? Sen kunde David göra i sina svagheter, utifrån sina brister, väldigt tokiga saker som Gud aldrig skulle önska att han gjorde. Det är det här jag vill idag förmedla. Ska vi vara ett folk som utför Guds arbete, då måste vi vara vänner med Gud. Så att vi gör vad han säger och inte hittar på fina idéer och ber honom att välsigna dem. Okej. Det är därför vänskapen är så viktig. Det är därför vänskapen är så viktig. Jag tror att vänner, riktiga vänner, om en av dem får någonting att göra som angår den andra också, så går han inte och gör det bara utan att kommunicera med den andra, eller hur? Okej, så David var en sån man, och sen tänker jag på några till som inte har den epiteten bredvid sina namn, men de var absolut Guds vänner. En av dem var så nära Guds vän så att när de promenerade så försvann han, Enoch. Okej, frugan, jag går på promenad, får se om vi ses. Han kom aldrig tillbaka, Herren tog honom. Noah var också en Guds vän. Bland i hela dåvarande värld var en enda man som Noah, som Guds hjärta såg, hade där en man efter mitt hjärta. Okej. Det är hur Gud började. Och det är inte bara hur Gud började. Det är hur Gud gör även idag, tror jag. Jag kan hoppa till och med över den där människans väg och börja läsa om David, men det finns ingen mening att läsa om David innan jag går på det lite med människans väg. Okej, låt oss se vad som hände då i historien. Det vet vi allihopa. Det var en stund när människan, Guds folk, bestämde sig att de vill faktiskt gå samma vägar som alla andra folk. Och de valde en kung. Och när de valde en kung, då ändrades allt i Guds arbete faktiskt. Då kom någonting som har gjort Guds arbete på jorden mer illa än nytta. Och om Gud inte var Gud så skulle det kunna förstöra Guds arbete för alltid. Men han är större än allt. Och jag vill bara nämna det som jag kallar för bilden på människans vägar. Människans vägar att bygga Guds rike. Vi pratar inte om världen som gör saker. Vi pratar om Guds folk som vill göra Guds verk. Okej. Okay. Jag skulle våga nämna två personer som är såna där typpersoner på mänskligt sätt att göra Guds verk. Ena lyckades lite grann, men i slutet blev eländernas elände, och det är Salomo. Allt var guldaktigt i Salomons rike, och det föll som ett hus, som ett korthus. Några till och med säger att Salomons rike är bild på antikrists rike. Jag vet inte varifrån de får det, men okej, det finns kanske något där lite grann, men det är lite överdrivet för min del. Men ett annat rike som är en bild på att göra Guds saker på människans sätt, det är Sauls rike, den första kung. Jag kommer att nämna massa grejer. Jag vill inte uppehålla mig vid de saker. Varför jag vill nämna de här saker utifrån Sauls rike? Jo, därför att det finns saker här som när vi nämner dem, om vi är medvetna om dem, så kommer vi att förstå att dessa saker är indikationer på när det som vi gör har övergått från Guds sätt till mänskligt sätt. Tuffa saker. Men jag tror att vi måste höra det. Först, vi går till Samuels, första Samuels boken 8. 5-7. Gud var deras konung. De ersatte Gud med en människa. Okej? Okay? De ville inte förkasta Gud. Men de ville ha något som var helt mänskligt, därför att alla andra folk hade så. I kapitel 8, verserna 10-20, så säger Gud till Samuel: okej, okay, de har valt det, de har förkastat mig, beskriv för dem vad det här innebär. Och då räknar Samuel. Han kommer att ta era bästa barn, eller era barn, han kommer att ta all det bästa från er. Allt kommer att handla om honom och att han ska få det bättre. Och ni kommer att lida under det här systemet. De sa, vi vill ändå ha konung. Gud i sin nåd välsignar det, för sitt arbete vidare. Men det är absolut inte Guds vilja. Nu går vi till de riktigt farliga saker som jag tycker är väldigt farliga i det här systemet, när människan bygger Guds rike på ett mänskligt sätt. Kapitel 14, första Samuels boken, vers 1. Ändå också Sauls son Jonathan till sin vapenbärare: kom så går vi över till filisternas förpost där på andra sidan. Men detta talade han inte om för sin far. Okej, okay. Första indikation på att man lever i ett system som är mänskligt. Det är att det inte finns en nära relation. Det finns ingen vänskap där man kan kommunicera med varann. Utan man tar egna initiativ, gör saker. Därför att man är rädd att den andra kommer inte att gå med på det. Det finns en osäkerhet. Till och med far och son är inte vänner i det här systemet. Om jag läser vidare om de två igen. Så i samma kapitel 24 och 27. Verserna 24-27 så står det skrivet så här. Och det är fortfarande Jonathan. Fastän Israels män den dagen hade drivits hård, band Saul folket med följande er: förbannad vare den man som äter något innan kvällen kommer, och jag har tagit hem på mina fiender. Ingen då vågade smaka någon mat. Men när folket hade kommit in i skogen och såg den utflutna honungen, vågade ingen föra handen till munnen, till folket kände fruktan för eden av sin ledare. Jonathan däremot hade inget hört om hans band, och han tog lite honung och mådde jättebra och fick styrka att utkämpa hela striden till slut. I det mänskliga systemet så är ledarnas ord mer viktiga än själva logiken i situationen. När man bygger ett system som är mänskligt, då kommer det alltid till att någon vill ha allas respekt för sina ord, trots att det är ingen logik vad man ser i den givna stunden. Därför är det människans natur som styr. Okej, vi går vidare. Man skulle kunna ha predikan om varenda sak som jag nämner nu. Men vi går vidare. Kapitel 30, 14 kapitel, samma kapitel, verserna 39 och 40. I den situationen när Saul nu såg vad som hände och att Jonatan var olydig som det var i Sauls ögon, så står det skrivet så här att Saul i kapitel 14, 39 och 40. Ty så sant Herren lever, han som har räddat Israel, om den också har begåtts det här felet nu, om det har också begåtts av min son Jonatan, måste han dö. Men ingen ibland folket svarade honom. Då sa han till hela Israel, ställ er på ena sidan, så ska jag och min son Jonatan ställa oss på andra sidan. Nästa indikation på att man går mot systemet och lever inte i vänskap, där det skapas två olika läger, där de offentliga personligheter står på en sida, ledartyper, och folket står på andra. Och det är klar markering från ledaren att felet kan inte vara på hans sida, utan det måste vara på någon annan sida. Men i och med att Saul är en typ av ledare som inte vet hur Gud jobbar, han är inte vän med Gud, och han är inte vän inte ens med sin egen son, så är för Saul inte en sons liv viktig, utan det som är viktigt för honom, det är själva systemet och ingenting annat. Och för att bevara sin position, bevara sin auktoritet, därför att Saul driver Guds arbete på ett mänskligt sätt. Han säger, även om Jonatan är skyldig, så ska han dö. Får jag fråga en om far här, som skulle uttala samma sak om sin son, om han kom i luv på varandra eller om man inte var överens. Den nästa indikation på att man glider åt det här systemet är kapitel 16 och vers 7. Men Herren sa till Samuel när han skulle välja ny kung. Herren sa till Samuel, se inte på hans utseende och på hans resliga gestalt, ty jag har förkastat honom. Människan ser till det yttre, men Gud ser till hjärtat. Väldigt kända saker. Någon skulle säga, men kan inte du låta bli att nämna sånt? Nej, jag kan inte. Jag kan inte. Vet ni varför? Därför att jag märker att det finns sådana saker även idag. Att vi oberoende hur mycket vi är medvetna om att Guds verk måste föras på Guds verk, på Guds sätt. Någonstans inom oss finns en fascination av när vi ser människor som har lite meriter och som i denna världens ögon ser lite bättre ut. Vi vill så gärna ha dem i vår mitt att utföra Guds arbete. Gud har inga problem med titlar. Jag har sagt det 100 gånger. Men Gud har problem när titlarna börjar bli väldigt viktiga. Och Gud har problem när titlarna har företräde i Guds arbete före hans investering. Eller på gammalt pingst eller vilket språk som helst. Kristets språk. Innan, när titeln har företräde före hans smörjelse. Okej, vänner. När titlar och positioner börjar få en vikt bland oss och vi börjar trassla in dit, det är indikation på att vi är i risken att glida in i ett system som kan vara väldigt vackert till utseende, men väldigt bedräglig och väldigt farlig om vi ska göra Guds arbete. Nästa indikation är kapitel 18 och versen 8-15. Det blir bara värre och värre, men jag tror att det blir bara bättre och bättre, för att nu är det där kannan som han sjöng om. Därför att jag tror att om vi inte är medvetna, ni vet Jesaja säger där i kapitel 5, Guds folk är fört vilse därför att det finns ingen kunskap. Och jag tror att vi måste veta om de här sakerna. Lyssna nu på kapitel 18, verserna 8-15. Nu har Saul är fortfarande kvar kung, men Gud har smort David. Och David tjänar hos honom. Och David är en lojal, underbar tjänare. Lyssna nu på det här. Mannen efter Guds hjärta. Mannen i vilken, mannen som Gud utvalde därför att han kände till hans hjärta. Gud utvalde David därför att han såg i Davids hjärta att David var inte människa som skulle glida in i ett system. Nu befinner sig denna utvalda man som är på något sätt fri i sitt innersta enligt Guds uppfattning från de mänskliga resonemanger och mänskliga tankar. Han måste jobba en tid i det systemet som är mänskligt och som ingenting med Gud har att göra, även att Gud i sin nåd välsignar all detta. Okej, nu lyckas denna David och han slår Goliat död. Hela Israel jublar för att de såg att det är Gud som gjorde det. Och då sjunger de en sång till David och säger: Saul har dödat sina tusen, slagit sina tusen, David sina 10 000. Vers 8 säger så här: då blev Saul mycket vred. Dessa ord berörde honom mycket illa. Han sa: och David har de gett 10 000, åt mig har de gett 1 000. Nu är det bara kungadömet som fattas honom. Från och med denna dagen hade Saul ett ont öga på David. Indikation på att man befinner sig och glider in i ett system som är mänskligt är när man inte kan glädjas med sin medarbetares framgång. I det mänskliga systemet så gläds man inte med sin medarbetares framgång. Därför att i det mänskliga systemet så är det konkurrensen som råder. Men när vänner jobbar tillsammans, då gläds man med den andres framgång. Jag tittade lite på Google igår om vad olika människor har att säga om vänskap. En av dem sa en väldigt bra grej, men jag ska rätta till den. Okej. Han sa så här: verklig vän överser dina brister och tolererar din framgång. Är det inte mänskligt? En verklig vän överser dina brister och tolererar din framgång. Kalle kommer och säger: Stojan, jag gjorde fantastiskt. Ja, titta vad Gud har välsignat mig. Trevligt för dig. Eller hur? Är det inte så man hör när man vittnar till människor om vad man har upplevt med Jesus? Så säger de: men vad roligt för dig. Liksom, vad roligt för dig. Nu ska jag säga något som kan kosta mig mycket, men det är en del av vänskap. Att våga kanske vara så. Jag måste erkänna att jag har svårt att glädjas åt framgång för de som inte är mina vänner. Inte så att jag har svårt med deras framgång, men jag känner inte delaktighet i den glädjen. Men när någon av mina riktiga vänner, när han är välsignad och när han har framgång, då jublar hela mitt hjärta. Får jag vända på kakan? Jag kanske har blivit ansvarig för något nu genom det här uttalandet, men det är okej. Får jag vända på kakan och säga så här: när vi jobbar tillsammans och glädjen finns över varandras framgång, så att säga, och vad Gud gör genom att, då är vi vänner. Om det saknas, då glider vi åt fel håll. Vi glider i ett system där människoriket råder mer och mer och inte Guds rike. För Gud jobbar med vänner och han vill att vi ska vara vänner. Jakobs brevet 3, verserna 13-17. Ser det på ett väldigt dramatiskt sätt. Jakobs brev talar om visdom som är denna världens visdom. Och han beskriver den visdomen som avund, som förtal, som konkurrens, som kiv, som allt elände. Jag vet inte hur mycket ni läser vissa kristna blogg och grejer på internet. När jag läser vissa av dem, jag mår så illa. Så att jag behöver 4 kilo samarin efteråt. För det är såna grova ord som folk säger om varandra och bröder. Så jag undrar, men hur kan vi göra det inför denna värld? Ja, men vi har ju demokrati om man ska säga vad man känner, eller hur? Mm. Varsågod. Okej, jag går vidare. Och avslutar där med det här riket. I Första Samuelsboken 22, 7-8, en annan indikation på att vi glider åt fel håll. Saul förföljer David och han säger till alla sina medarbetare så här: varför har ni äggat er mot mig allihopa? Varför finns ingen som tycker synd om mig? Manipulation på den högsta nivå. Okej, låt mig få försöka, kanske drunknar jag nu i mitt försök att bli djup. Okej? Men jag skulle säga så här. Om man är inte vänner, eller om jag säger så här, självömkan tillhör inte Guds rike, som jag förstår. Jag ser inte att det är omöjligt att falla i den. Jag bara ser att självömkan är inte något som Gud har i sitt rike. Så om jag kommer in i självömkan, det betyder för mig att jag värderar mig på ett mänskligt sätt och jag konstaterar att jag lider av mindre värdighetskomplex eller något annat. Någon annan är bättre än jag, får mer uppmärksamhet än jag, och då börjar jag självömka. I det systemet där självömkan finns, eller i den situationen där självömkan finns, troligtvis är det indikation på att man lever på ett sätt som Gud inte vill. För att vänner behöver inte ömka bredvid varann, som jag förstår. Men Saul gjorde det, och han manipulerade hela sin medarbetargäng genom självömkan. Han ville bekräfta sin position, behålla den. Han ville bekräfta sin auktoritet och behålla den. Men han kunde inte göra det med Guds hjälp, så tog han självömkan till att hjälpa sig själv. Farligt. Farligt. Det gjorde han bara för den sakens skull, så att säga. Och sista saken som jag vill nämna om det här systemet, eller saker som indikerar att vi är på väg dit, det är i kapitel 24, vers 18, i samma Första Samuelsboken, så står det skrivet att när David kunde döda Saul och han sparade hans liv, så säger Saul till honom: du är sannerligen Guds moder, Gud kommer att välsigna dig, du kommer att ha framgång och allt. Jag har gjort fel, du har rätt. Efter en vecka gör Saul samma sak. När vi glider in i det här systemet så fångas vi av någonting som är mycket starkare av oss. Vi kan ångra, men vi har inte kraft att gå ut ur det. Och det är därför att systemet har makt över oss. Så om jag är systemmänniska så kan jag faktiskt ångra mina misstag. Men jag har inte kraft att bli fri från dem, utan jag faller om och om igen i samma sak. När det gäller de saker som vi nämnde. Jag avslutar med något bättre. Jag ska nämna Davids rike. Ha tålamod, annars skulle predikan bli väldigt tung om jag stannar här, eller hur? Eller är den tung? Nej, absolut. Nej, det är inte tungt. Det är nästan så att vi kommer nu snart in i den versen när vännen lutar sig mot vän där i bänken. Okej. Davids rike. Efter det här manifestationen av att hamna i ett system som är mänskligt, så kommer en annan kung, David. I kapitel 22, Första Samuelsboken, första två verser, så väljer han ett gäng på 400 människor som ingen av oss skulle välja för att bygga ett rike med. Banditer, skattefuskarna, riktiga rövare. Jag har en vän som har blivit frälst från kriminell bakgrund och hans företag går otroligt bra just nu. Jag har nämnt honom många gånger. För några månader sedan sa han till mig: nu måste vi ha en vd i vårt företag. Och jag sa: okej, ska du skaffa en vd? Jo, det ska jag göra. Och det är en före detta bankrånare. Det är en fantastisk person att ha som vd, eller hur? En före detta bankrånare. Men troligtvis ser Gud något annat som vi inte ser. Och Gud såg i Davids hjältar någonting annat. David valde dem som hade inga meriter enligt det här systemet. Men Gud gav honom vänner. Första skillnad som ni märker när ni läser om Saul och David, det är att ingenstans i hela utläggningen om Saul nämns att han hade en enda vän. När du läser om Davids medarbetare så står det till exempel i andra Samuelsboken, eller i första, ja, andra Samuelsboken 15 och 37. Nämns alla som jobbar med David, och så står det Husaj som var Davids vän. Det är roligt att ha vänner, eller hur? Inte bara medarbetare, eller? Ja, tack. Okej. I andra Samuelsboken 23 kan ni läsa också något annat. Verserna 8-37 om Davids hjältar. Och jag älskar de där tre stycken som hör den dag David sa, åh vad jag längtar efter Ramlösa. Filisterna runt omkring, krigssituation. Och han får lust att dricka vatten från Betlehems källa. Jag skulle säga till honom, David, santa du är kung, vi älskar dig, men du är inte klok. Betlehems källa är där på kungsängens torg. Ser inte du den här gula byggnaden? Där är fienden. Och de ska skjuta oss. De sa, det här är vår vän. Det här är vår kung. Men han är mer än vår kung. Ingen kung kan få kärlek från sina underordnade om de inte är vänner. David behövde inte kräva lydnad. De ville vara hans vänner. Och de gick och hämtade vatten, riskerade sitt liv. Samma sak gjorde vår Herre Jesus. Han kom till jorden när romerska riket glänsade i sin fulla kraft. Vilket rike på jorden förutom romarriket har manifesterat sån harmoni och sån makt och sån härlighet? Vilket rike har gjort mer än romarriket? Ruttet var det helt och hållet på insidan. Jesus, Guds son. Gud stiger ner på jorden och ser fadern till sonen. Nu ska han knyta det här ihop från början. Fadern säger, sonen, nu är det dags att gå ner. Världen har avancerat i sina metoder. Sonen säger, pappa, hur ska jag göra då? Gör så som vi gjorde i början. Skaffa dig några vänner. Pappa menar det. Mot det där världsriket som har sådana avancerade metoder. Kommer jag att lyckas, far? Ska jag skaffa några vänner? För att etablera ditt rike på jorden? Jo, sonen, gör så, för att jag är densamme igår och idag och för evighet. Världen ändras. De ändrar sina metoder. De tror att de är klokare. De tror att bara avancerade metoder kommer in i, så kommer de att göra något. Titta på vad som hände av vårt folk i Israel. De trodde också att de skulle gå vidare. Nu skickar jag dig dit. Och jag vill att du ska starta så som vi startade i början. Skaffa dig några vänner. Om de blir dina vänner så kommer de att vända världen upp och ner. För de kommer att ge sitt liv för dig. Så som du kommer att ge ditt liv för dem. Jesus sa om Natanael, här kommer en sann israelit i vilket finns ingen sväck. Tänk om jag kunde stå här och inför Gud och människor säga, det finns ingen sväck i mig, men det kan jag inte. Jag vet att jag har svikit i svåra situationer. Om inte finns förlåtelse, upprättelse, då är det goodbye. Då är det goodbye. Men vänner, vill fortsätta tillsammans, eller hur? Gå ner och gör så som vi har gjort i början. Inga stora metoder. Inga stora strategier. Umgås med dem. Bli vän med dem. Så ändrar vi på världen. Syskon. Blir vi en församling och ett folk som kännetecknas av det här, så kommer kungsängen att höra om oss. Inte bara kungsängen. Fader i himmelen, vi tackar dig för ditt ord. Tackar dig för att du som är allsmäktig Gud, som har makt att krympa jorden på en sekund med ditt eget ord. Och allt som du gjorde kunde du göra om inte egentligen, rent teoretiskt. Du kunde inte göra det och du kan inte göra det. Därför du har lagt dig själv och ditt liv i din skapelse. Herre, vi tackar dig för att du vill påminna oss idag om att dina metoder ändras inte. Du söker inte efter en mer effektiv metod, du söker efter en människa. Skulle önska här att vi kunde be så ärligt så att det hände ett under just nu här. Men vi ber ändå, Herre, att bedja kan inte vi. Eller att inte bedja kan inte vi. Vi måste helt enkelt be den här bönen, och vi ber, Herre, ge oss nåd att öppna våra liv för den här dimensionen. Ge oss nåd och mod att skaka av det som har kommit över oss från denna värld. Ge oss mod att våga vara människor som öppnar upp mer än det som världen öppnar upp för. Ge oss mod att säga ja till din vänskap så du kan uppfylla det som du vill med oss. Tack, Herre, för det. Led oss i den här vänskapen. Ber om dig i Jesu underbara namn. Jag läser en judisk författares uttalande som utgångspunkt för nästa predikan. Outhärligast av allt är att känna sig krympa. Att vara allt för mycket tillsammans med någon som bevakar sina gränser. Det kan vara någon som skyller sin ärlighet med dessa gränser och som skyddar sin trångsynhet mot oro men också mot elakhet. Dock hjälper det föga att säga sig detta. För den som är ute efter sanningen är också den prydligaste trångsynhet pinsam. Han rusar fram ut med gränserna och förbannar deras ogenomtränglighet. Visst finns ett rop i oss alla efter en sån vänskap. Och när man ser att gränserna är stängda, då blir man desperat. Må Herren ge oss nåd att rasera dem ner. Amen.